Nu. Ja. Tack för det, och Gud välsigne er där ute i söndagsskolan. Barnen och Magnus och alla som kommer dit. Det blir roligt. Och varmt välkomna ska ni vara allesammans. Vi ska ha en stund tillsammans inför Herren. Det blir också gott. Jag ska ta på lysningarna i början av mötet här. Vi har bön på torsdag klockan 14. Och jag tror att vi är på Ortgatan, eller? Vi har inte bestämt något annat. Nej, Ortgatan 12. Klockan 14. Och sen har vi möte här nästa söndag klockan 16. Jag vill också påminna om redan nu, det är ett tag kvar, men att vi kommer att resa den 2 maj till Huskvarna i Jönköping och ha två möten där ifrån Free Church. Och då är ni jättevälkomna att följa med. Vi åker i bilar tillsammans då. Henry Holmberg och församlingen där har bjudit in oss att ha möte. Och så tänk på det den 2 maj om du har möjlighet. Så kom gärna med då. Det vore jätteroligt om vi kommer några stycken. Den 16 maj har vi församlingsdag i Skeppsås, Ekumeniakyrkan, som vi har fått hyra. Och vill du vara med den dagen så får du anmäla dig så småningom här. Det är inte så bråttom än, men du kan också fundera på det. Vi kommer också ha bröllop den dagen. Så det ser vi fram emot. Det har vi nog aldrig varit med om i Free Church tidigare, tror jag. Så det ska bli en glädjens och högtidens dag att få vara med på bröllop också. Ja. Nu ska vi vara inför Herren och vi ska sjunga och spela här. Var tog de vägen? Här är de. Systrarna. Och vi ska också ta upp en gåva till församlingen. Men ni bestämmer själva när ni vill ta den sången. Nu? Okej. Okay. Då gör vi så att vi uppbär en gåva till församlingens arbete. Och Gud välsigne dig. Och jag vill också be en bön tillsammans nu. Fader, vi tackar dig för det här mötet idag, att vi får samlas i Jesu Kristi namn. Vi tackar dig för de mötena som vi har haft nu, där du har varit så påtagligt nära, Herre. Där du har talat till oss så mäktigt, Herre. Tackar dig för förra söndagens möten med Stojan också, som också var starka, Herre. Och att få vara i din närhet och lyssna till ordets förkunnelse, Herre, om att vara äkta och sanna. Herre, vi prisar dig att du leder oss, Herre. Och tack för alla de som lyssnar på nätet, Herre, som är med och som hör av sig och som får uppleva välsignelser utav undervisningen som du ger, Herre. Vi ber också idag för mötet, Herre, att du ska tala, Herre, till oss. Du vet vad vi behöver, och ditt ord till just den här dagen, den här tiden, Herre, till din församling, Herre. Hjälp oss att alltid vara äkta i allt vad vi gör, i allt vad vi talar, i allt vad vi tänker, i alla våra gärningar, Herre. Vi ber att vi ska få vara så äkta, Herre, för vi vet att vi lever i den tiden nu som Bibeln talar om, Herre. Så hjälp oss nu att vara vakna och trogna dig och lyda dig i allt, Herre. Så nu ber jag att din heliga ande ska vara ibland oss i eftermiddag. Du ska verka i våra hjärtan. Att du ska uppenbara dig och ordet i våra hjärtan, Herre. Att vi får kunskap om dig, men också att vi får lära känna dig, Herre. För det är det som är så viktigt, Herre, att vi känner vår frälsare och Herre just i den här tiden vi lever i. Hjälp oss att vi aldrig backar på något område, utan att vi alltid vågar stå upp för sanningen, Herre. Och jag ber om din välsignelse över allt som ska ske här idag. Ber om nådegåvorna, ber, Herre, om kunskapens ord, Herre, om profetiska gåvan, om tungotal och uttydning, Herre. Ber att dina tjänare och tjänarinnor ska bli så frimodiga, Herre, att vi vågar att gå ut i tro på dina löften, Jesus. Herre, nu ber vi om din välsignelse över gåvan här till församlingen också. Ber att du ska leda oss i allt vad vi företar oss, i allt arbete, Herre. Att det är du som kallar, utrustar och styrker oss, Herre. Du vet, vi vill inte gå på våra egna vägar. Vi är trötta på det, Herre. Nu vill vi vara noga med att lyssna in och höra vad du har att säga. Tack att du ska leda oss i allt, Herre. I Jesu Kristi namn. Vi ber också om frihet i mötet. Att ingenting ska få störa. Inga makter, ingenting, Herre, som vill komma emellan med olika moment för att störa oss. Vi ber, Herre, att vi ska ha frihet. För där anden är, där Herrens ande är, där är det frihet. Därför så ber vi, uppfyll oss nu med din ande och överbevisa oss i våra hjärtan om vad vi har där inne. Om vi skulle ha något, Herre, som inte är välbehagligt inför dig, Gud, så plocka bort det så att vi får bli en ren brud klädd i vita kläder som väntar på konungen och brudgummen. I Jesu namn, amen. Amen. Varsågoda.
Så tänkte vi sjunga en sång som heter Endast av nåd. Ska se om ni kan vara med kanske och sjunga lite på den, om ni kan den.
Jag ska försöka att tala Guds ord idag. Det är inte alltid det är så lätt att göra det. För det finns mycket som vill röra till det här uppe i hjärnkontoret och runt omkring och så vidare. Men det är ett ord som har funnits i mina tankar i veckan som har gått. Och det är ordet väktare. Och jag tror att Herren vill påminna oss om att vi ska vara väktare. Gud har kallat oss, kanske inte alla som ska stå i frontlinjen och vara väktare. Men vi kan alla vara väktare i bönekammaren. Alla har vi fått den kallelsen att vaka över Guds ord och vaka över den tid vi lever i. Vi var så glada för förra helgens möten där på söndagen. Det var fantastiska möten med Stojan Gajicki där. Det var otroligt och han talade verkligen om just det här ämnet. Sanningen och att vara äkta. Och jag tror att vi behöver det. Vi behöver bli äkta. Det är ju så att det är en mycket av en främmande rörelse i kristenheten idag. Jag skulle vilja säga att det är en främmande ande som har kommit in i mycket. Och det har vi ju talat om många gånger här. Men att vi verkligen är vaksamma. För fienden, han är ju listig också, står det i ordet. Och han går omkring och han sprider sina uppfattningar och sitt gift in i församlingar också. Och var någonstans är det han jobbar? Jo, men det är klart att han jobbar med Guds folk. Det är ju så. Det står ju att vi ska ikläda oss hela Guds vapenrustning så att vi kan stå emot fienden på den onda dagen. Och den onda dagen, det kan vara vilken dag som helst i ditt och mitt liv. Det är när fienden kommer emot oss. Och det är ju så att han jobbar ju frenetiskt med dem som vill gå med Gud. Det vet vi. Och jag ska börja med att läsa lite från David Wilkersons bok. Hunger efter mer av Jesus. Det var faktiskt Gullbritt som påminner mig om det här. Jag ska läsa här ett litet avsnitt. När Jesus vandrade på jorden visste han bara allt för väl hur våldsam Satans makt var. Han använde varje vapen som helvetet har för att sålla Guds folk. Eller du tror kanske inte det. Men den som har gått med Gud vet att detta är sant. Jag tror inte att någon enda av oss riktigt förstår den rasande kamp som just nu pågår på det andliga området. Inte heller fattar vi djävulens beslutsamhet. Han vill förgöra alla kristna som hungrar i hjärtat och är fast beslutna att gå hela vägen med Jesus. Är det någon som kan instämma i det? När du har mött Jesus och du beslutar dig för nu ska jag gå med Herren, kosta vad det kosta vill, vad händer då? Under vår vandring som kristna kommer vi till lydnadens ögonblick. Som jag nämnde tidigare i samband med Rut, skriver David Wilkerson. Om Rut som valde att gå lydnadens väg med sin svärmor Naomi. Det utlöser alarm överallt i helvetet. När Guds barn beslutar sig för nu ska jag gå med Jesus, då går alarmet, då går alarmklockan. När vi passerar den punkten och går in för att leva i lydnad för Guds ord och bli beroende av Jesus alena, utgör vi ett hot för mörkrets rike. Vi blir den främsta måltavlan för demoniska makter och härskare. Varje kristen som vänder om till Herren och vill följa honom av hela sitt hjärta kan vittna om mängder av egendomliga och intensiva svårigheter och prövningar. Ja, visst är det så. Visst är det så. Och då är det ju så att om du då inte har liksom verkligen gett Jesus hela ditt hjärta, när du kommer till den punkten där som kallas lydnadens ögonblick, då kan det hända att du vänder om i fel riktning. Då vänder du dig bort ifrån Jesus. Därför att det här känns lite jobbigt. Nej, men nu har jag ju sagt att jag ska gå med Herren. Och Gud är ju en god Gud och han älskar ju oss. Så varför händer nu allt detta då? Gud har glömt mig, eller Gud är inte på min sida. Eller varför kan nu detta ske? De där tankarna kommer ju gärna. Men det är just då du måste fortsätta och gå med Jesus. Och gå i rätt riktning och inte vända tillbaka till det gamla livet. Det är därför det är så viktigt med rena, överlåtna hjärtan. För fienden vet att har du och jag inte ett rent och helöverlåtet hjärta, då går vi inte längre, utan då stannar vi upp. Och så var det ju också med, eller det ska jag inte säga att det var med Rut, för Rut hon gick hela vägen. Ruts bok, vi ska inte läsa det, börjar med en hungersnöd i landet. Det var nöd i landet. Och jag tänker, nu går vi in i en nöd i landet. Och inte minst som kristenhet. Vi ser ju också det som händer i världen och i samhället idag. Nu är det en hungersnöd i landet. En andlig hungersnöd. Och vi har läst om Naomi och hennes svärdöttrar, Orpa och Rut, som var hedningar och som gifte sig med Naomis söner. Men när de dog, männen, då beslutade sig Naomi för att gå tillbaka till Judaland. För där fanns det gott om mat. Men det var bara Rut som följde med Orpa. Hon vände tillbaka. För hon ville gå. Men hon hade inte den fulla övertygelsen i sitt hjärta. Hon var på väg. Men när hennes svärmor utmanade henne och sa att det kan bli svårt, det är fattigt, jag har ingenting att erbjuda er, det kan bli svårigheter och prövningar på vägen, då fortsatte Rut att följa Naomi tillbaka till Naomis hemland. Och på så sätt så fick hon också uppleva välsignelserna, Rut. Men hennes syster vände tillbaka. Och då är ju frågan den, ska du och jag vända tillbaka? Har vi något som vi sitter fast i våra liv som kan få oss att vända tillbaka till det gamla? Eller har vi släppt helt och hållet till Jesus och väljer att gå med honom? Ibland tänker vi att vi har gett allt till Jesus. Men det är då, när lydnaden sätts på prov, det är då det kommer det här som gör att man kanske tar ett steg tillbaka. Och man går inte in i det välsignade landet, om jag får säga så. Där det inte är hungersnöd, utan där vi får äta och smätta in i Jesu närvaro. Och jag tänker så här. Vi är satta att vaka och leva i uppenbarelse av vem Jesus är. Och vi ska alltid leva där. Men det har varit så mycket vad ska jag säga, svältkost i det här landet. Så folk är svältfödda. Guds församling är svältfödd. Men det finns mat att få. Det finns rik kost, näringsriktig kost att få. Men de som skulle ha varit väktare på muren, de som var kallade, har inte varit det. Utan man har lagt ner, och det som David Wilkerson har talat om, apatins ande. Och som jag sa en gång när jag berättade om hans besök, David Wilkerson, här 2004. När han sa att ni har förlorat Guds kraft. Och det är många år sedan nu. En spejare, det är en sån som vakar, en väktare. Vad är hans roll? Jo, han ska vaka. Han får inte somna. Han måste vara vaken. När han sitter på sin post måste han vara vaken. Han måste se vad som sker runt omkring. Han måste lyssna. Han måste speja. Och han måste varna folket för vad som sker. Han måste varna sina överordnade, de som styr. Vad ska han varna för? Jo, för faror. Han ska varna för fienden. Han ska vara trogen sin herre, trofast, och han ska vara en trons försvarare. Trons försvarare. Jag ska läsa en vers från Jesaja 62:6. Det handlar om Sions frälsning. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Varken dag eller natt får de tystna. Thoralf Gillbrandt skriver om väktarna. Det är trofasta evangeliets tjänare och trons försvarare. Och vi kan fortsätta att läsa ett par ord till från Jeremia, det 6:e kapitlet. Jeremia. Vi kan först läsa ifrån Jeremia. Vi ska läsa några verser. Vi ska inte läsa allt. Jeremia 6:10. Till vem ska jag tala? Och för vem ska jag vittna så att de hör? Deras öron är tillslutna så att de inte kan höra. Herrens ord föraktas bland dem. De vill inte veta av det. Där har du det. Ordet. Man vill inte veta av ordet. Vers 14 och framåt. De tar det lätt med att hela mitt folk. Vilka är det då? Jo, det är profeterna och prästerna, står det i versen innan. De tar det lätt med att hela mitt folk skada och säger allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. De ska stå där med skam till de har bedrivit avskyvärda ting. Ändå känner de ingen skam och förstår inte att blygas. Därför ska de falla bland de som faller. När tiden kommer ska straffa dem. De ska komma på fall, säger Herren. Så säger Herren. Ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. Och när jag satte väktare över er och sa, lyssna till ljudet från hornet, svarade de, vi vill inte lyssna. Man vill inte lyssna. Det är också märkligt att man vill inte lyssna till det som sker i vår tid. För det är nu. Det är allvar. Och det är alldeles för få väktare som ropar ut budskapet. Det finns så många falska profeter. Lyckoprofeter. Thoralf Gillbrand skriver också här. På den tiden, på Jeremias tid. De falska profeterna förutspådde lycka utan att förkunna ånger och omvändelse. Och det är det ämnet vi har talat om, eller jag har talat om vid några gånger nu. De förkunnade inte ånger och omvändelse, utan det är bara lyckoprofetior. För utan att förkunna ånger och omvändelse från synden, så att folkets skada kunde bli läkt. Det går inte utan omvändelse från synden. Det går inte att bli helade och läkta när det gäller det andliga om inte det finns ånger och omvändelse. Och vilka var då de urgamla stigarna som Jeremia uppmanar oss att gå tillbaka till? Jo, det var fädernas vägar, de som hade gått före. Den vägen var ånger och tro på Herren. Ånger och tro på Herren. Och väktarna varnade för den dom som skulle komma. För det kommer en dom. Jesus själv har sagt det. Det kommer en dom. Och den domen börjar med Guds hus, står det. När hör du att man predikar det i kyrkorna idag? Ånger, omvändelse, nöd, tårar, dom. Det är inte ofta vi hör det längre. Det här är det vi behöver. Omvändelsen har vi talat om. Men så finns det så underbara ord, till och med i Gamla testamentet, att när omvändelsen kom så gav den liv. Men vi kan läsa i Apostlagärningarna 11 och 18, en vers där. Därför att det finns så oerhört mycket att få ifrån Herren. Golgata försoningsverk kan bli ditt och mitt. Och vi kan få uppleva allt det underbara som Bibeln talar om. Det står så här i vers 18. Det handlar om hedningarnas tro. När de hörde detta lugnade de sig och prisade Gud och sa, så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Tänk att det finns en omvändelse som ger liv. Och det livet är i Guds son. I sonen. Låt oss gå till psalm 32. Kan börja i psalm 31 förresten. Det är David. David som fick vara med om så fantastiskt utav Herren. Det är så underbart att läsa hur David förtröstade på Herren genom alla svårigheter. Och här behöver vi lära oss någonting. För om vi kommer till sann omvändelse, där vi verkligen menar i våra hjärtan, Jesus, jag behöver dig. Jag vill ge dig allt. Jag tänker inte backa. Jag tänker inte gå tillbaka mer nu. Då kan vi få allt det här goda. Vi kan titta lite på psalm 31 först. Jag läser från vers 1. Till dig, Herre, flyr jag. Låt mig aldrig komma på skam. Befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig. Skynda till min räddning. Var en fast klippa för mig. En borg till min frälsning. Tänk bara de orden. Ty du är min klippa och min borg. Kan du säga det till Jesus idag? Du är min klippa och min borg. Du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Drag mig ur det nät som de lagt ut för mig, som fienden lägger ut, ty du är mitt värn. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud. Jag hatar dem som håller sig till värdelösa och förgängliga avgudar. Jag förtröstar på Herren, säger David. Va? Och så kan vi titta på vers 23. När David var i djupaste ångest, i ångest, i nöd. När han hade syndat och han tänkte jag är bortdriven ifrån Guds ögon, så säger han i vers 23. Jag sa i min ångest, jag är bortdriven från dina ögon. Men du hörde mina böners ljud när jag ropade till dig. Och vad står det i psalm 32 då? Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Det finns en främmande ande som har tagit sig in i församlingarna. En främmande ande. Men det handlar om att ha en ren ande som är utan svek. Att tillhöra Herren i allt det jag är. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Har du varit där någon gång när du känner att du klagar, att du känner att du mår dåligt, att du kommer ingen vart, att du sitter fast? Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då står det så underbart. Då, mitt i den nöden och ångesten, då uppenbarade jag min synd för dig, för Herren. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Så är han. Så är han. Och så tar han emot oss när vi kommer till omvändelsen i våra liv. Och det kanske är så att det räcker inte att du omvänder dig för 25 år sedan. Det kanske är en daglig omvändelseprocess vi behöver leva i. Ständigt leva i detta. Gud är inte långt borta. Han är nära oss. Och nu läste jag lite om det här i Hesekiel. Och det som är så aktuellt det här ämnet idag. Ska det byggas ett tempel i Jerusalem eller inte? Ska det bli ett tempel? Det är ju så svårt när man läser där i Hesekiel. Hur svårt det är att kunna se detta. Men det är ju så underbart när man läser i Johannes. Så fick han läsa där. Johannes, det första kapitlet. Låt oss läsa där om Jesus. Johannes, det första kapitlet. Hesekiel handlar ju egentligen om Jesus. Men nu ska vi läsa Johannes. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Det sanna ljuset. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och det här bodde bland oss. Det är ordagrant i texten. Så står det egentligen, han tältade ibland oss. Tälthelgedomen eller tabernaklet var i det gamla förbundet platsen för Guds uppenbarelse. Och det står om det i andra Mosebok, det 25 kapitlet. Alltså, det betyder att han som är templet, han som är tabernaklet, han bor ibland oss. Och jag tänker, vad ska vi då med ett nytt tempel till? Vad ska det vara bra för? Det finns ju ingen som helst anledning när Jesus själv säger att han är templet. Tälthelgedomen, tabernaklet, han bodde ibland oss. Och det innebär att han har tagit sin boning i oss som tror och har blivit födda på nytt. Där har du det nya tabernaklet. Han är mitt ibland sitt folk. Församlingen. Guds eget folk. Och när vi nu har Jesus bor, och han är ljuset i våra liv. Varför är det då så svårt att känna vilan i honom? Att komma till honom och veta att allt det har han berett för oss. Han kom. Det var planen. Han kom. Och han bor ibland oss. Vi behöver inte söka längre i något annat. Och som Ylva sa här, vi behöver inte hålla på med ljusbärare och sånt trams. Vi behöver inte hålla på med stenar och allt möjligt konstigt. Vi behöver inte sitta framför ikoner för att se in i himmelen. Vi har ju Jesus. Det är tabernaklet. Du är tabernaklet varje dag. Vi är ju där, Guds tempel. Och han vill utgjuta sin ande över oss. Han vill utgjuta sin ande. Och vi har pratat om det också, för att vi ser så mycket eller ser så lite av Guds kraft. Vi har blivit plockade på våra fjädrar, skulle jag vilja säga. Vi har blivit bestulna på rikedomarna som vi har fått i ordet. Det är därför vi måste vända tillbaka till de urgamla stigarna. Och det är därför vi behöver väktare på muren idag. Vi behöver de som vakar, som ropar ut Guds ord. Och som ropar varningens ord. Och som ropar att nu kommer fienden. Vi behöver dem som vakar över varje nation. Men det här är ingenting man kan ta sig. Det här måste födas i våra hjärtan. Vi har pratat om detta. Att få nöden, den äkta nöden i våra hjärtan. Och det är, hänger ihop med den kärleken som Gullbritt läste om i ordet här. Att vi utan kärlek kan vi ingenting göra. Då är vi bara tomt klingande symboler. Då finns det ingenting. I andra Korinthierbrevet, det tredje kapitlet, så står det att vers 17, Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Vi behöver få en förlossning som Guds folk att leva i frihet. Vi ser för lite av det idag. Och så säger Paulus i andra Korinthierbrevet kapitel 4. Därför då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi som avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Det är lätt att läsa det och tänka och säga amen, det är det. Men att göra det, att vi förfalskar inte Guds ord, utan vi lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Det ljuset ska lysa, så att när vi möter människor så blir de, ja, det blir ett styng i hjärtat på dem. Det ljuset och ordet ska lysa för människor. Kapitel 5, vers 13. Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans och besinning, så är det för er. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Min vän, hur känner du Jesus? Känner du honom på ett ytligt sätt? Eller hur känner du Jesus? Hur umgås du med Jesus? Hur talar du med Jesus? Stojan sa förra gången att vi behöver inte få en annan röst eller gå upp i falsett när vi ska börja be till Gud. Vi behöver inte göra det på ett konstlat sätt, utan vi kan vara oss själva och tala med Herren. Hur känner vi Gud? Hur känner vi Jesus? Har vi lärt känna Kristus? Är du trygg i Herren? Vet du att han bär dig genom alla svårigheter? Vet du att du kan lita på honom när prövningen kommer? Vet du att du kan gå med honom även när det slår alarm i helvetet, som David Wilkerson sa? För du ska veta det, att du är iakttagen. Och när du vill gå med Jesus, då börjar larmklockorna ringa och då blir det motstånd. Men om du känner Jesus och du har ett rent hjärta, behöver du inte oroa dig. För han är inte bara vid din sida, han bor i dig. Och därför behöver vi också inse att det är bara att klä på sig vapenrustningen, som Paulus har sagt. Vi talar om det på bönen här nu. Vi går så lätt under, för vi går hela tiden på fiendens finter. Vi går så lätt under. Men han har gett oss en vapenrustning så att vi kan stå fasta på den onda dagen. Stå emot djävulen, så ska han fly för dig. Inte för just dig, men för att Jesus bor i dig. Om du lär känna Jesus. Jag skulle vilja säga så här. Den här som David Wilkerson också talar om på ett annat ställe. Om den här, de här predikanterna som var förr i tiden. Som sådde ordet så kraftigt. Så att de bara plöjde ner ordet i de som lyssnade. De plöjde ner det i jorden. Gång på gång på gång. För att ordet skulle få fäste. Och fienden kunde inte komma och stjäla bort det på en gång. Utan de plöjde genom sin förkunnelse ner ordet i åhörarna. Och det här är, vi skulle behöva ha sådana predikanter igen. Som plöjer ordet in i människors hjärtan. Så att det blir kvar. Att det finns en god jordmån i våra hjärtan. Så att vi verkligen lär känna hemligheten. Och vad är hemligheten? Det är Jesus Kristus, Guds enfödde son. Han är allt. Om du tycker att Hesekiels bok är svår att läsa, det tycker jag. Hur ska man förstå det och hur ska man ta det? Men lägg märke till att det är Jesus det handlar om i hela boken. Det är Jesus det handlar om. Ju djupare vi kommer med honom, desto mer och desto närmare kommer vi. Och då har vi en trygghet i Herren. Så vi behöver inte vackla i tron. Vi behöver inte tänka att bara för att det och det hände så förlorar jag tron. Ni vet, när jag var nyfrälst, får man väl säga, var född på nytt. Jag har varit frälst i 2 månader när jag fick beskedet att min bror hade fått cancer. Och hans minste pojk var 1 år. Och jag blev ju förtvivlad. Men det första jag gjorde, fast jag bara var en bebis där efter 2 månader, så sökte jag i ordet. Och jag hämtade tröst i ordet. Och jag är så tacksam till Gud för det. Jag är så oerhört tacksam. Och det var de som såna här bönetanter som vi kallade dem, som bad för mig och för Peter innan han var frälst. Och de var så rädda. Jag såg ju på dem hur oroliga och rädda de var. För de tänkte att hon kommer inte att klara det här. Hon kommer att tappa tron. Men jag kan ju inte skryta med det själv. Men jag tror att den helige ande liksom ledde mig in i ordet. Och så kunde jag istället få bli till välsignelse och till hjälp för min bror och hans familj. Den sista tiden innan han fick gå hem till Herren. Naturligtvis så bad vi för honom att han skulle bli frisk. Han blev inte frisk. Men jag kände aldrig att nu tror jag inte på Jesus mer. Det är bara Guds nåd. Men jag gjorde inte det. Jag tackar Gud för det. För han hade 4 barn och den yngste var ju så liten. Lille Jonathan klättrade upp i sängen på pappa då innan han dog. Och då skulle han väl fylla 3 år, Jonathan. Och då vet jag, när vi var på sjukhuset, så sa Jonathan när han klättrade upp där: pappa, när kommer du hem? Och Kenneth, och han uppbådade alla sina sista krafter. Så vände han sig om till Jonathan och så sa han att pappa kommer när pappa blir frisk. Alltså, det var ju så här dramatiskt i och med att barnen var små. Det var så tufft. Men jag är så tacksam till Gud att han förde mig in i ordet. Och du vet att vi har pratat mycket om ordet. Och nu har du hört, vi har läst lite ställen här i Bibeln. Och Gullbritt, hon pratar alltid om ordet. Det är så viktigt att vi lever av ordet. Därför att det här är inte bara en bok. Det här är Jesus. För Jesus är ordet. Jesus är ordet. Så när du läser ifrån första Mosebok, det första kapitlet, så är Jesus där. Han är med hela vägen. Och vi har fått så många exempel i ordet för att vi ska lära oss att veta. Man gjorde många misstag, precis som vi gör. Det gjorde man på den tiden med. Men det står också att vi har fått det här för att inte vi ska behöva göra samma misstag. Jesus är så underbar. Alltså, det är det bästa som finns. Det finns inget bättre i denna världen än Jesus. Och utan honom så kan vi inte leva. För livet är i Kristus. Det är han som är livet. Och lägg märke till det när vi tycker nu att det är en mörk värld vi lever i. Han är också ljuset. Han är ljuset. Han för oss igenom. Han är tabernaklet. Du är i hans tempel. Du är där. Med allt vad templet innebär. Allt det fina och vackra. Och alla symboler där inne. Allt det har med Jesus att göra. Det är Jesus rakt igenom. Och man ser allt för ofta. Jag har sett det. David Wilkerson talar mycket om det. Hur många människor som börjar bra. Man kom bra iväg, men vad har nu hänt? Jo, för man hade inte fått det fästet i ordet. Man hade inte fått fästet i Jesus. Man börjar bra, men så händer det något och då trillar man. Och en del, de faller så djupt så de kan nästan inte ta sig tillbaka. Alltså, hur ska vi kunna få fram detta? Och om vi hade väktare idag som ropade och varnade. Gå inte in i det. Bry dig inte om det. Därför att det finns en annan andlighet som inte kommer ifrån rätt källa. Det finns en annan källa. Och den har ju till så stor, vad ska jag säga, alltså det är så mycket som har smugit sig in i församlingen. När du börjar studera det här och du ser och du jämför, då är det inte Guds ord. Det är inte det. Och vi måste varna för detta. Vi måste stå på muren och ropa ut. Det är så viktigt att vi gör det. Det ska finnas väktare. Det var det profeterna gjorde. Det är det du läser om i det gamla förbundet. Och vi har läst om det så många gånger i de första församlingarna, i apostlagärningarna. Hur fort kom det inte in? Paulus varnade för det ena och för det andra. Vi måste leva i vaksamhet. Men var är väktarna? Vi ska börja ropa ut, var är väktarna? Var är de någonstans? De som ska hålla vakt. De som ska vaka och varna. De som ska se och lyssna. Och de som ska vara där och anropa himmelen. Och det hade vi behövt i det här landet för länge sedan. Men att det ser ut som det gör, det beror på Guds folk. Det beror inte på våra politiker. För de har inte den insikten. De som inte är troende i alla fall. De har inte det, de ser det inte. Att detta landet idag är intaget av så mycket avgudar och sån avgudarkultur. Det beror helt och hållet på oss som Guds folk. Det gör det. För vi har inte varit vakna. Jo, det finns en och annan. Men vi behöver gå tillsammans och ropa till Gud för vårt land. För vårt folk. För om vi hade varit väktare för länge sedan. Jag vet inte när det började fallera i Sverige. Men det fanns folk en gång i tiden i det här landet. Det fanns profeter. Nu menar jag verkliga profeter. Nu menar jag att det fanns verkliga väktare i det här landet. Men någonstans på vägen så hände det någonting. Jag tror att det beror på att det kom in annat skräp i församlingarna av olika slag. Det tror jag på. Ja, men det är inte för sent. Vi kan också vara väktare. Vi kan också ropa till vår Gud idag att det som ska ske för vårt land. Jag skulle vilja säga det att det är hungersnöd i landet, precis som det var förut en gång i tiden. Det är hungersnöd i landet. Det är en hunger efter Jesus. Men folk förstår inte vad det är de hungrar efter. Men det är en hunger efter sanningen. Och vi hörde det så bra här förra söndagen om sanningen. Vi behöver sanningens väktare. Och sanning är sanning och inget annat. Det finns inget annat. Äkthet och sanning. Det är det vi behöver. Och vi som Guds folk behöver börja med att bli äkta. På alla plan. Och lägga av oss det som står emellan oss och Gud. Det är ingen fördömelse i det. Det är ingen alls fördömelse i det. Utan det är bara underbart att få bli helgad för Herren. Det är bara underbart. Ja, det är kärlek. Kärleken till sanningen. Det var de som avföll, står det. De som inte hade kärlek till sanningen. Och låt oss längta efter det. Låt oss ropa efter det. För det är en omvändelse som ger liv. Omvändelse till liv. Och allt det vi har fått. Allt detta underbara som vi har fått. Av Herren. Han tältar bland sitt folk. Han är tabernaklet. Han bor i oss. Amen. Nu tycker du att jag har tjatat flera gånger om omvändelse. Men jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror det. Vi behöver bli påminna om det. Och lite nedtjatade med det. För att vi ska ta tag i det. Och för att vi ska börja fundera över det och få ett styng i våra hjärtan. För visst vill vi se Jesus i Sverige. Visst vill vi se Herren i Skandinavien. Visst vill vi se att det brinner en eld. Det brinner en eld i vårt land också. Inte bara små glödhögar där och där och där, utan att det börjar brinna en helig eld. Och att vi får se skörden komma in. Och att vi får se den skaran som är den här heliga resten i den sena tiden komma in också. Det är underbart. Det är underbart. När vi får se alla generationer tillsammans komma. Barn, tonåringar, unga, medelålders och gamla och allt vad det är. Att vi får vara tillsammans som Guds familj. Där alla har något att ge till varandra och till Jesus. Amen. Amen. Jag skulle vilja säga det, att, och även de som lyssnar på nätet. Är du medveten om att du har något i ditt liv som du har sparat? Som gör att du ofta vänder tillbaka till det gamla. Gå nu till Herren och låt honom få tala till dig. Och låt den helige ande få överbevisa dig i ditt hjärta om vad det är som är hindret. Och varför du aldrig kommer in i fullheten, in i tabernaklet. Varför du aldrig upplever den där andens kraft i ditt liv. Jag skulle vilja säga det. Låt Herren få tala och visa. Det kanske är saker som du känner, men det är inte någon synd. Det är ingen synd. Nej, men det är något som hindrar dig till att leva Kristuslivet fullt ut. Det kan vara så otroligt mycket i våra liv. Det kan vara det man minst anar och det man tänker att, ja, men det är väl inte så farligt. Nej, det kanske inte är så farligt. Men man kommer inte in i den fullheten. Och vi som Guds folk behöver bli fria. För där Guds ande är, där är det frihet. Jag längtar efter att få se en församling med tungotal och uttydning, med profetia, med kunskapens ord, med gåvorna. Helbrägdagörelsens gåva och kraftgärningarnas gåva, trons gåva. Jag tror faktiskt att Jesus är densamma idag. Du kanske tror att den tiden är förbi. Men jag tror inte det. Därför att Jesus är densamma och Guds ord har inte förändrats. Så jag tror att det är möjligt. Amen. Låt Jesus tala till ditt hjärta. Och har Jesus talat genom sin ande in i ditt hjärta, så gå till honom nu. Vänta inte. Vänta inte. Utan låt Herren få tala till dig. Och rena ifrån allt som hindrar. Hans blod renar oss från allt. Det finns ingenting han inte har burit på korset för oss. Han vet allt, han ser allt, han förstår allt. Det går inte att gömma undan det heller. Man kan gömma det för människor. Men nu får jag säga som David sa, när han bekände sin synd inför Gud. Mot dig har jag syndat, sa David till Gud. Och gjort vad ont är. Därför att Gud visste vad David hade gjort. Så inför Gud. Inför Gud. Så finns det ingen möjlighet att gömma något. Han ser rakt in i hjärtat. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, jag tackar dig. För ditt ord. Herre, hjälp oss att vi inte blir som de som inte ville lyssna. De som inte ville höra. Utan väck oss du, Herre, genom din ande. Grip tag i våra liv. Öppna våra hjärtan, Jesus. Så att det blir som en skriven bok där inne. Herre Jesus. Tack att du, Herre, vill bo där inne och vill vara templet, Herre, i oss. Och du har också sagt att vi är den helige andes tempel. Jesus. Herre, hjälp ditt folk. Tack att du vill kalla på väktarna, Herre, som ska varna och ropa, Herre. Och som inte ska tiga varken dag eller natt. De som verkligen vill vara evangeliets budbärare och de som vill varna. Jesus. Herre, vi ber. Vi ber, Herre, för ditt folk i det här landet. För vi tror att det måste börja med ditt folk, Herre. En omvändelseprocess bland ditt folk, Herre. Ett uppvaknande, en väckelse bland ditt folk, Herre. Att de vaknar upp och ser vilket tillstånd man befinner sig i. Herre, vi vet att det är så många som blir irriterade och arga på oss när vi talar om sånt här. Därför att man vill inte lyssna, man vill inte höra. Men gode Gud, vi ber för din församling, Herre. Vi ber för ditt folk, Herre. Jesus, be för den som ändå har lyssnat och har något och vet med sig att man har något i sitt hjärta. Att du kallar till omvändelse, till sann omvändelse, Herre. Och att kärleken till sanningen får bo där inne. Kärleken, den äkta, sanna kärleken till sanningen, Herre. Jesus. Vi vet att sanningen inte alltid är bekväm att höra. Men Herre, utgjut din kärlek för evigheten, Herre. För det handlar ju om evighet, Jesus. Tack Herre för denna stora nåd. Du är verkligen det stora, den stora hemligheten, Jesus. Hur du kom och hur du tog din boning ibland ditt folk. Herre, tack att vi har fått lära känna dig. Och jag ber att vi ska få lära känna dig ännu mer, Jesus. Att vi kan stå där på den dagen och se in i ditt ansikte. Och veta att vi känner dig, Jesus. Och du känner oss. Herre, vi ber för ditt folk. Och särskilt att du ska uppväcka väktare nu i denna tid. Herre, och att folk, ditt folk, än en gång blir benägna att lyssna till ordet och till sanningen, Herre. Utgjut din ande, Herre, än en gång över oss. Och förnya oss, Herre, och låt nådegåvorna, Herre, bo ibland ditt folk återigen. Gåvor som överbevisar syndare om vad de har i sina hjärtan när du talar, Gud. Vi tackar dig, vi prisar dig och vi ärar dig. I Jesu namn. Amen. Amen.